välkomna till DIs ledarpodd. Idag är det onsdag den 26 oktober, klockan är 2 på eftermiddagen. Jag heter Frida Wallnor och idag har jag faktiskt med mig alla mina kollegor på ledarredaktionen. Tobias Wikström, PM Nilsson, Henrik Westman. Hallå?
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 Och idag har vi då tittat på partiledardebatt för första gången då med Ulf Kristersson som statsminister. Var det något särskilt som vi lade märke till? Vad säger du Tobias?
Det var ju inte bara första gången för honom som statsminister utan det var också första gången Magdalena Andersson någonsin stod i riksdagens talarstol som företrädande ett oppositionsparti. Och det tyckte jag var det som jag... Det var intressant att följa hennes angreppssätt eller hennes attityd.
Mm. Hur klarar hon sig tycker du?
Jag tyckte hon klarade sig bra. Det är uppenbart att hon har bestämt sig för att följa det här mantrat att det som är jag som socialdemokrat kommer alltid att göra det som är bra för Sverige och så vidare. Och det är ju då någon typ av invit till liksom samförstånd om de stora viktiga frågorna. Kriminalitet, utrikespolitik, säkerhetspolitik och sådana där saker. Och konfliktlinjerna med Kristersson höll hon uteslutande kring den ekonomiska politiken.
Fast också där när Kristersson bjöd in till samarbete när det gäller säkerhetspolitiken bland annat så brann det ju också lite till i Magdalena där när Sverigedemokraterna kom på tal. Det märks att det var någonting som verkligen bröt den här trevliga tonen de hade innan och hon pratade ju också om det här med hot, hat och splittring i sitt första anförande där. Så det känns som att just Sverigedemokraterna är lite av en
rött skynke. Det här utrikespolitiska, det vill hon ju gärna då hålla Sverigedemokraterna utanför. Det vill hon ju ha ensam med Moderaterna helt enkelt.
Vad säger du, PM?
Jag tycker hon behåller den här statsministerrollen, även som oppositionsledare. Det var som att vi hade två stycken statsministrar i den här debatten. Och hon har ju inte särskilt stor lust att gå in i oppositionsrollen och vara sådär allmän gnällig som oppositionsledaren ofta är. Utan hon hade ju bytt ut ordet jag som statsminister jobbar alltid för etc. etc. Och nu var det jag som socialdemokrat jobbar alltid för Sveriges bästa. Men i övrigt så har hon ungefär samma sak som för några månader sedan då hon var statsminister.
Och jag måste säga att jämfört med valrörelsen så tycker jag att det var väldigt förutsägbart. Alltså debatten i helhet. Partierna tog upp liksom de hjärtefrågor som de har drivit i valrörelsen. Att KD pratade om sjukvården, Liberalerna pratade om skolan. Vänsterpartiet tjatade på om vinsterna i skolan och så vidare. Det enda som jag tyckte var lite intressant som stack ut är det här hur de tog upp lokalpolitiken i debatten. Det med Norrtälje, det med Sölvesborg, att det ändå är någonting som ändå är ganska stort som händer nu. Att
det är ju två kommuner som sticker ut då för att det har hänt saker. Jag vet inte om det är representativt för kommunerna generellt, men det är ju sådana saker som man kan anknyta till. Arvodes beslutet i Norrtälje och det här maktskiftet som var lite uppseendeväckande i Sölvesborg som är Sverigedemokraternas mestaste kommun så att säga.
Finns det några nya konfliktlinjer som kom fram i debatten, tycker du, PM?
Annie Lööf och Märta Stenevi höll ju fast vid den här anti-SD-fronten. De var väldigt lika där. Det var ingen större skillnad på dem. Annie Lööf uppträdde som en riktig oppositionspolitiker från vänsterhåll i sitt angrepp på SD i synnerhet och Tidöavtalet i allmänhet. Skoningslös, hård, orättvis. Mm. Det är ingen ny konfliktlinje utan den konfliktlinjen har vi haft nu i 8 år från det hållet. Men det nya är väl det som Tobias är inne på, nämligen att Socialdemokraterna har lämnat den konfliktlinjen. Och återgått till den gamla höger-vänster. Och hon trevar då efter rollen som en effektiv vänster-oppositionsledare. Den som har den rollen med kraft och humör och stil, det är ju Nooshi Dadgostar. Mm. Hon är otroligt effektiv. Det är roligt att lyssna på henne.
Men jag tycker också att, alltså, apropå Märta Stenevi, att hennes angrepp mot samarbetspartiernas miljö- och klimatpolitik var ju också stenhård. Det är klart att det är så, men jag tror att det här också kommer vara någonting som kommer att förfölja den här regeringen och den här mandatperioden just med tanke på att det är lätt att argumentera för att det är lägre ambitioner nu än tidigare. Så det tror jag också kommer vara en sån här ny konfliktlinje. Hur skulle ni säga att dynamiken fungerade mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson?
Alltså, den är ju väldigt stillsam egentligen då, eftersom Magdalena Andersson är ju plötsligt för. Hon är inte bara för det som regeringen vill när det gäller kriminalpolitik, migrationspolitik, utrikespolitik och säkerhetspolitik. Utan det är ju som att den tidigare politiken inte har funnits. Det som har varit problemet under de gångna 8 åren, det är ju att Socialdemokraterna som regeringsparti inte har ställt upp riktigt på den verklighetsbild som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har haft. De har sagt att det är inte så illa. Det är ingen elbrist och så vidare. Och plötsligt så är det det.
Mm.
Och när Magdalena Andersson konfronterades om de här svängarna, då svarar hon, ja men det har ju kommit ett krig emellan. Till exempel så sa ju Magdalena Andersson att det är inte tal om någon ny kärnkraft. Det sa hon i sitt installationstal för ett år sedan i Göteborg. Och nu är det. Ja, det är kriget. Mm. Så att hon är, man kan inte annat än beundra henne. Hon är ju både, vad ska vi säga, skamlös i sin principlöshet, men ändå väldigt lyckas ju med att stöpa om sitt budskap utan att och komma undan med detta. Och det som jag tycker ändå är bra, om man får koppla bort ledarskribentsrollen lite grann, det är ju att jag tycker detta är bra för Sverige. Att man överger den här gamla verklighetsbilden som jag tror väldigt många inte kände igen sig i. Att kriminalitet är inget problem och dödsskjutningarna, ja, är det inte färre mord nu än det var på 70-talet? Och sådana här saker som är irrelevant för den politiska stämningen. Att man har en gemensam bild om detta, det tycker jag är oerhört värdefullt för politiken. Då kan man diskutera medel och inte beskrivning.
Och lyssnar man på Jimmy Åkesson så tycker jag däremot att han låter precis som han har gjort tidigare. Alltså han fortfarande pratar om alla tidigare regeringar, att det är deras fel att vi är där vi är, trots att nu situationen är förändrad för Sverigedemokraterna och alla möjliga kriser som finns sker just nu. Så det är fortfarande en extremt mörk bild han målar upp. Vad tycker du, PM? Hur sköter sig Jimmy Åkesson i den här rollen?
Ja, du kanske har rätt i det, att han var väl den som, där det inte har hänt så mycket. Han är ju i en mycket maktägande position. Han var inte särskilt offensiv som sådan. Han var absolut ingen oppositionspolitiker. Ganska lågmäld ändå.
Finns det någon som pratar om näringslivet då, i sådana här debatter?
Inte särskilt mycket.
Nej,
nu.
Eller hur?
Nej. Det är de här, alltså man pratar ju om statens finanser och behovet av att man ska vara återhållsam och ansvarsfull och sådär. Det är inskärpt i både moderatledaren och Magdalena Andersson, men i övrigt inte så mycket, nej.
Nooshi Dadgostar talar ju då om fantastiska villkor för storföretagen som då med Tiduavtalet och optioner, det ska vara nästan ingen skatt på alls, var nästan det som hon försökte frammana bilden av. Och då kan jag tycka att regeringssidan var väldigt verkade väldigt oförberedd på att ta den diskussionen om varför det är viktigt att innovation kan befrämjas, risktagande kan premieras och så vidare. Den diskussionen var man inte alls beredd på. Så det var bara Nooshi Dadgostar som tog upp de där sakerna.
Mm. Men jag tycker ändå Ulf Kristersson svarade bra på den frågan. Att han ändå pratade om att det här är ett hot på lång sikt mot Sveriges ekonomi. Att man inte satsar på, just att man måste få satsa på de här bolagen som är framgångsrika. Att de måste få premiera sin arbetskraft, att de stannar kvar, att man kan locka experter utomlands ifrån och så vidare, och prata om innovationskraft och konkurrenskraft för svenska bolag. Så jag tycker ändå att det var bra, och jag hoppas att han gör det mer framöver. Men om vi ska blicka tillbaka då, nu har det ju gått någon vecka sedan regeringen tillträdde. Hur kan man sammanfatta starten så här långt för Ulf Kristersson som statsminister och hans statsråd? Vi har ju sett dem i Aktuellt bland annat.
Alltså det är ju så här, när en ny regering tillträder så blir det ju alltid diskussion kring enskilda statsråd. Och då har vi då en miljö- och klimatminister som kommer från, så att säga, som dels är ung, och sen så kommer hon från, vad ska vi säga, den förlorande sidan i Liberalernas interna debatt om regeringsvägval. Och då blir det att en diskussion om varför hon blev minister. Var det för att man skulle blidka henne på något sätt? Och det vet jag inte, men det är naturligt att den diskussionen uppkommer. Och sen så har vi ju då kulturministern. Där det då är en person som inte är känd i kulturkretsar och inte har något speciellt CV när det gäller kulturpolitik. Och som kanske har gjort en och annan blunder i de här skoningslösa intervjuerna med kulturreportrar. Så hittills så är det ju det som har det varit uppmärksamhet kring. Men jag tror ju att det kommer att bli mer om själva politiken när väl budgeten kommer och arbetet är igång och man liksom har tagit sina departement i besittning.
Mm. Men apropå miljö- och klimatministern så tycker jag att Romina Pourmokhtari gjorde otroligt bra ifrån sig Aktuellt. Alltså hon tog självklar i sin roll. Och
verkligen.
Och även Gunnar Strömmer, justitieministern i Agenda, tycker jag också framstod som en klok och eftertänksam person med tanke på att han ändå står där och i princip försvarar en politik som SD i hög grad har dikterat.
Mm, just det. Och detta var också uppe under debatten då Märta Stenevi påstår då att man har lagt ner Miljödepartementet. Och med rätta då så blev chefen för det nya superdepartementet, Miljö- och klimatdepartementet då, Ebba Busch blev ju väldigt förgrymmad över detta, därför att det är ju vilseledande att säga att man har lagt ner miljödepartementet. Det har man ju inte, man har slagit ihop två departement. Det är precis det som har skett. Och det är ju, sånt händer ju vid varje regeringsskifte. Jag menar, när Socialdemokraterna efter valet 2002 så slog de ihop departement till ett superdepartement med Björn Rosengren och Mona Sahlin och sådär. Det händer vid regeringsskiften och det är precis det som har hänt här. Så att det är ju bara elakt förtal, eller vad ska jag säga.
Innan vi släpper nya regeringens arbete så tänkte jag bara att vi skulle prata om världen. För den var ju inte särskilt närvarande i valrörelsen då, skulle vi kunna slå fast. Men nu pratar man ändå en del om Ukraina i den här debatten, PM. Mm. Vad säger du om det?
Ja, både statsministern och oppositionsledaren gjorde det. Hade med det som en fond i inledningsanförandena.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Och det är svår, alltså det är svårbedömt hur läget är i Ukraina, men det har ju under veckan som gått blivit mer allvarligt i konfrontationen, och hoten om smutsiga bomber och sådär har varit mer accentuerat. Så det kan hända att det finns omständigheter där som gör att den svenska regeringen liksom opererar i en mycket mer allvarlig miljö nu, och det är det som märks.
Mm.
Men man kan ju inte beskylla partiledardebatten för att vara särskilt omvärldsintresserad ändå, eller vad tycker du?
Nej, jag håller med. Turkiet kom ju såklart upp, men det var ju Miljöpartiets Märta Stenevi som tog upp det, också då som kritik mot den nya utrikesministern som kallade Turkiet för en demokrati. Men jag tror ju verkligen att det finns goda förutsättningar nu faktiskt efter maktskiftet att vi kan få till ett snabbt genombrott. Eller snabbt, det får vi väl se. Men jag tror att det finns goda förutsättningar att faktiskt nå en överenskommelse med Turkiet nu. Med tanke på att Moderaterna inte alls har samma täta band till vissa kurdiska grupper som Socialdemokraterna har. Och Tobias Billström också tror jag har goda kontakter i Turkiet som skulle kunna hjälpa till. Så ja, vi får se. Men jag håller helt med dig om att det är väldigt fokuserat på Sverige. Men det är klart att det handlar ju också mycket om att vi befinner oss i det läget som vi gör med Sveriges ekonomi. Jag tänkte vi skulle gå in på det nu. För vi har ju en pågående rapportperiod nu. Så vi får ju höra om hur bolagen ser på det ekonomiska läget. Dagligen, idag var det storbanken SCB. Tidigare veckan hade vi flera tunga verkstadsbolag som har rapporterat. Henrik, vad säger du om de här rapporterna? Vad säger de om den ekonomiska utvecklingen?
Ja, de säger att det går både bra och dåligt, och det beror på vem man frågar. Bankerna då, idag var det ju SCB. Tidigare har ju i alla fall Nordea och Handelsbanken rapporterat, och det går ju väldigt bra för bankerna. Och det gör de ju För att vi har ett högre ränteläge, och i ett högre ränteläge så kan bankerna ta ut högre marginaler på sina bolån. Och det i sin tur då gynnar ju deras intäktsströmmar. En bank har ju två stycken stora intäktskällor, och det är ju räntenetto och provisionsnetto. Det här är ju räntenettot som förstärks av att man tjänar mer pengar på att låna ut pengar till oss alla. För exportindustrin, många rapporter har ju varit bra, men de innehåller ju en hel del oroande tecken. Och kanske är SKF det tydligaste exemplet på att den jobbiga verklighet som vi nu är mitt uppe i faktiskt håller på att komma ikapp företagen.
Mm.
Resultatet sjönk ju kraftfullt, lönsamheten minskade och vd Rickard Gustafsson pekar ju bland annat ut höga energikostnader och höga priser på stål och annat material. Mm. Och det i sin tur gör ju att då måste bolagen spara. Och SKF då talade ju igår om personalminskning på ungefär 1000 personer, tjänstemän, runt om i Europa, bland annat i Sverige. I förra veckan hade vi Husqvarna som gör ju såna här robotgräsklippare bland annat. De ska också minska personalen med 1000 personer. Och sen har vi ju då viktiga Ericsson som också ska spara pengar. Och det kommer också inkludera personalneddragningar. Och det här är ju, det är ju intressant tycker jag. För att arbetsmarknaden har ju stått emot väldigt, väldigt väl hittills. Mm. Men nu ser det ju ut som att det faktiskt viker nedåt och arbetslösheten ökar.
Men samtidigt så kommer det ju tecken också om vi tittar globalt att fraktpriserna har börjat gått ner, gaspriserna har gått ner ganska rejält.
Ja.
Kan man ändå tänka sig att vi börjar närma oss att inflationen har toppat?
Ja, nej, men det är ju så med de priserna att de är ju intressanta. De är ju intressanta som vad ska man säga, signal för vart konjunkturen är på väg. Men de är också intressanta som signal för vart inflationen är på väg. Och där har ju fraktpriserna då, det kostade ungefär $10,000 att skeppa en container från Kina till USA under pandemin då vi shoppade som allra mest och problemen var som störst i försörjningskedjan. Nu kostar det $3,700, så det är ganska rejält fall. Även gaspriserna har ju fallit mycket av olika skäl. Gaslagren är fulla, men det har också varit en mild vinter så här långt. Och det är ju positivt på det sättet att det minskar ju det här inflationstrycket som plågar oss alldeles enormt. Och förhoppningsvis kommer vi nu få månader då prisökningstakten blir lägre och inte slår ett nytt rekord igen.
Mm. Det här sker ju alltså då när den nya regeringen ska lägga fram sin budget. Om 2 veckor är det väl nu. Och vi har ju nyss haft ett kaos i Storbritannien, kunnat bevittna det, vad som sker när en regering lägger fram en ofinansierad budget. Tror vi att det här är någonting som Elisabeth Svantesson har studerat, eller finns det för lärdomar för
det
Sverige?
Kan du lita på. Ja. Det kan du lita på. Det var också en av de sakerna som Magdalena Andersson tog upp. Och att man måste ha en ansvarsfull finanspolitik helt enkelt. Och det går ju rakt in i finansdepartementet just nu. För nu sitter ju Elisabeth Svantesson och förhandlar budget och försöker knoppa ihop det här. Jag tror ju inte att det finns någon risk så att säga att vi skulle hamna där Liz Truss och Storbritannien hamnade. Men det är ju klart att det är en kuslig sak att ha i sin närhet i Europa att man kan få en sån där rusning mot finansmarknaderna, mot en regering som faller i Storbritannien. Men jag tror som sagt inte att det finns särskilt många beröringspunkter som att det skulle kunna hända i Sverige på det sättet. Det, förutsättningarna är annorlunda.
Mm. Ja, helt klart. Men en aktuell fråga som regeringen håller på, får vi anta att ta ställning till, gäller ju amorteringskravet, alltså huruvida det ska pausas på grund av de dåliga tiderna, precis som man gjorde under pandemin. Skulle det vara en bra idé att göra? Att pausa?
Det skulle ju inte vara en bra idé att pausa. Men jag tror att det är ju inte en helt enkel. Det är inte helt enkelt för Elisabeth Svantesson, för Moderaterna drev ju den här frågan i valrörelsen, att man skulle pausa amorteringskravet. Och amorteringskravet om du pausar det blir ju en stimulans för ekonomin, och det i sin tur tenderar ju då att underminera de räntehöjningar, de åtstramningar som Riksbanken har gjort.
Mm.
Och risken med det är ju att inflationen då kan öka och Riksbanken måste höja ännu mer. Och där vill vi ju inte hamna, och där har ju Stefan Ingves, som är avgående riksbankschef, och den tillträdande riksbankschefen Erik Thedéen varit väldigt tydliga med att de inte vill se en paus i amorteringskravet.
Mm. Så är det permitteringar vi ska göra igen? PM, vad säger du? Det funkade ju bra under pandemin, gjorde det inte?
Ja, det beror på hur man ser det. För en enskild anställde så känns det naturligtvis bra att ha kvar sin anställning och gå hem istället för att gå ut i arbetslöshet. Men för arbetsmarknaden som helhet så är ju en A-kassa en investering i framtidens arbetsmarknad. Det händer ju ingenting med dynamiken på arbetsmarknaden om man permitterar folk. Men om man går ut i A-kassan så söker man ju nya arbeten. Det är hela poängen. Och den där omvandlingen av arbetsmarknaden är jätteviktig för att undvika inflation, flaskhalsar, dålig produktivitet etc.
Så inga permitteringar och inget pausat amorteringskrav. Det är tuffa tider alltså som kommer att vänta svenska befolkningen om ledarredaktionen här får bestämma.
Mm.
En sak till då som den nya regeringen har gjort är att man har gått in och satt stopp för den här tidigare regeringens planen på att ändra reseavdraget, där ju förändringarna skulle ha trätt i kraft redan om 2 månader. Så nu går man alltså tillbaka till det reseavdraget som var tidigare. Var det här klokt, tycker du, Tobias?
Ja, tidigare och tidigare, det är alltså det gällande blir kvar, ja, kan man säga.
Mm.
Men jag tror att det var klokt. Det var visserligen 7 av 8 partier som stod bakom det här nya reseavdraget som då ska bygga på att man räknar avstånd oavsett färdmedel. Det skulle så att säga, man ska inte tjäna någonting på att åka bil till jobbet var ju tanken. Min upplevelse är att det här nya reseavdraget då, som nu inte införs alltså, att det blev någon typ av självspelande piano. Alla var med på att det här var den väg man skulle gå, och det fanns en konsensus runt detta. Och sen så råkade det vara så att Sverigedemokraterna var de enda som sa att ja, men är det här vettigt egentligen? Och nu har de lyckats få igenom sin politik i fyrpartikonstellationen och har vunnit den förhandlingen där, och nu dras alltså det här tillbaka. Och det gjorde man redan före budgeten då, helt enkelt därför att man var tvungen att remittera den här, det är lite formellt, men man var tvungen att remittera det här innan. Så därför så pumpade man ut det här förslaget då, så att remissinstanserna kan säga sitt, så att det kommer att finnas med i budgeten, så man uppfyllt det här beredningskravet. Men jag tycker att det är bra. Vi på ledarsidan var väldigt skeptiska mot det här nya reseavdraget, därför att det blev liksom ett miljöpolitiskt instrument och till och med ett fördelningspolitiskt instrument. Att ja, vissa som tjänar mer och alltså betalar mer skatt, de har ju då tjänat på det gamla, alltså det befintliga reseavdraget, därför att då får man ju också, då klipps ju så att säga en del av toppskatten av. Men det har ju aldrig varit tänkt som vare sig miljöpolitik eller fördelningspolitik, utan det här har ju varit ett avdrag för inkomsternas förvärvande. Det är det man har glömt bort i hela proceduren. De 7 partierna har ju gjort det. Och det handlar ju faktiskt om att man har vissa utgifter för att ta ett jobb. Det har vi alla. Men om man bor långt bort och måste lägga mycket pengar på att ta sig till jobbet, då bör man ha rätt att dra av det.
Mm.
Och detta är väl förankrat hos svenska folket. Det är få som utnyttjar det, som kan utnyttja det, ska jag säga. Det är inte ens 1 miljon som gör det. 4 miljoner har ingen chans att utnyttja det. Till exempel vi som råkar befinna oss i Stockholm har nästan aldrig någon möjlighet att göra det, för att det ställs sådana krav på tidsvinst och sådana där saker.
Mm.
Och det finns en botten också, man får inte dra av de första 10 000 eller vad det nu är. Så att, hur som helst, det här är en fråga som har fått alldeles för stora proportioner i att det här skulle, att reseavdraget skulle vara någonting väldigt miljöfientligt. Jag tycker att det var bra att man drog i nödbromsen. Kan man kanske titta på det igen, vad vet jag. Men det här var ett bra, därför det var ett rimligt avdrag. Nu går vi in i en lågkonjunktur dessutom. Och då är det ju, på tal om det som vi talade om tidigare med A-kassan, nu är det ju jätteviktigt att den som är arbetslös kan och vill ta de jobb som erbjuds, även om de ligger 1,5 timme bort från bostadsorten.
Mm. Där sätter vi punkt för idag. Nästa vecka är det höstlov, då tar vi paus, men vi är tillbaka igen veckan efter det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Fira 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.